Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Det här är inspelat i Almedalen i Vårklockans kyrka. Vi gör det här i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni är med oss i Brittas vardagsrum. Nu ska du få möta rösten bakom storyn. Och det är Cecilia Udén, vår utrikeskommentator som vi... utrikeskorre kanske vi ska säga. Som vi ibland tvärnitar på köksgolvet för vi vill bara höra mer. Till exempel frågan, är du någon gång rädd när du är i utsatta områden? Nej, men 1996 minns jag, då var jag väldigt rädd. Och så kommer världens story. Hon finns i Brittas vardagsrum i Almedalen. Och nu kommer det till dig genom podden. Så välkommen att möta Cecilia Udén, utrikeskorrespondent på radion i Brittas vardagsrum. Tack för att du lyssnar.
Välkommen Cecilia Udén till Brittas vardagsrum.
Tack så mycket. Jag vet att du inte ville ha soffor här, för då kanske man soffar till sig för mycket.
Ja,
därför vi sitter så här
precis. Så vi, man känner att man får ändå ingra till det lite. Men du, jag har innan du kom någonting, det här kanske är ganska slående, att jag skulle direkt, om jag lyssnar på radion, säga när jag hör en viss röst, det är Cecilia Udén. Men så var jag lite osäker, vänta nu, hur ser hon ut när jag stod och väntade? Så jag hälsar jättevarmt och innerligt en annan välkommen. Och hon blev så glad att hon blev så varmt välkomnad. Jag nästan flög på henne här nere. Hon har åkt härifrån.
Förskräckt.
Hon var lite förskräckt, men nu är du här och jag är väldigt glad för det. Det här är ju lite speciellt att ha vardagsrummet här. Det är ju egentligen en livepodd som kan vara på lite olika ställen. Men mest är den kanske i Göteborg. Och då har liksom en lite mer miljö kanske av ett vardagsrum. Men vi är lite flexibla och flyttbara. Jag tänker att det kan du känna igen, va? Man tar det som det är där man finns. Kan du beskriva mitt vardagsrum utifrån var vi är just nu?
Ditt vardagsrum?
Ja, vad det är du ser och upplever här. För den som lyssnar sen.
Vet du, det första jag tänker på är att det är en väldigt varm stämning här inne. Även om det är ganska kallt ute särskilt. Och det är liksom ljusblåa färger och stora höga fönster. Så då skulle det kunna vara en rätt kall lokal. Men det är en väldigt varm stämning. Träbänkarna kanske bidrar till det. Trä gör alltid att det blir lite varmare. Men det är en vacker lokal. Jag älskar dessa höga fönster och balkongen där uppe med en orgel kanske. Jag ser inte riktigt. Mm. Trevligt vardagsrum.
Alltså här
men
har
det
vi,
ekar ju.
Här har vi Cecilia i Udén, eller hur? Den här fina beskrivningen direkt. Tack för det. Jag tänkte försöka presentera dig och så ska du få protestera om jag är fel i det. Ringa in lite i början av vårt samtal. Sveriges Radios utrikeskorrespondent sedan ett antal år börjar 1993.
Rätt.
Rätt. Sen har du haft lite olika uppdrag.
Ja.
Bosatt stora delar av året i Kairo.
Rätt.
Ja, men du, jag känner att jag blir trygg nu. Du har också varit i Washington DC.
Japp. Yep.
Ganska många år i Kairo, en tidigare period också. Och uppväxt bland annat i Bangkok i Jerusalem.
Nej.
Nej.
Fel.
Det var fel. Just det sista. Jerusalem.
Jerusalem var fel.
Vad kan jag fått dig ifrån?
Jag vet inte.
Var det så fel? Det är inget du känner igen av det.
Jo, Bangkok har jag bott i som barn. Men inte Jerusalem.
Nej. Då får vi skylla på någon informationskälla där. Du, har du äventyret liksom i blodet. För just den här i Bangkok, det är väl uppväxten med familjen från början, att du har bott på många olika ställen. Får man med sig liksom det här vanan att bo i olika länder och kulturer, tror du, om man har, att det gör någonting med det från början?
Ja, det tror jag, men jag tror inte att det är nödvändigt i och för sig att ha den uppväxten. Men det hjälper ju till att man känner sig trygg nästan överallt. Inte så mycket äventyr, tror jag, utan snarare att ingenting verkar särskilt farligt. Nej. Det tror jag att jag har i blodet. Men jag minns när jag gick på en journalistutbildning, så hade vi en lärare som inledde varje lektion. Först gjorde han te i sin samovar åt alla studenter. Och sen inledde han varje lektion med att berätta någonting om något land eller någon stad. Och då kunde han börja med att säga: jo, förstår ni, hemma i Leningrad, där. Och sen berättade han någonting. Eller hemma i Kabul, där. Och så visade det sig att han hade aldrig varit i stort sett utanför Skånes gräns.
Underbart.
Men han kunde beskriva floden och människorna. Och det var också en sån där sak som gjorde att man kände att världen finns där. Jag var 20 år då när jag gick. Jag hade honom så lärare. Världen är liksom inte farlig. Man kan vara hemma överallt.
Jag tänkte på mig lite om Stina i Saltkråkan hemma på vår gata i stan. Och sen kom världens story.
Ja, just det. Men det var ju hemma på vår insulära gata i stan. Jag var ju inte hemma i Kabul.
Nej, precis. Du, finns det... Jag har en speciell... Jag kan inte säga att det är en gåva hos mig. Kanske mer en egenskap. Att jag är väldigt bra på att generalisera. Snabb på det. Och då funderar jag... Finns det, om vi ska generalisera... Om du följer mig lite, det är en analys av Sverige som återkommer ofta när du arbetar utomlands, som du tycker att det här återkommer ofta, att så här tänker människor, som om de överhuvudtaget vet var Sverige är, det, så här är svenskar.
Du menar att andra har din gåva av att generalisera?
Exakt. Och du hör att det återkommer liksom, det här typiskt svenskt.
Ja, det är klart att det gör.
Vad är det?
Det är Sverige är jättebra. Det är väldigt kallt och folk jobbar hela tiden. De har egentligen ingen liv, men det är väldigt fint och det är vackert, det är rent och bra ekonomi. Och så finns det demokrati. Det är en generalisering. Sen finns det ju andra vanföreställningar om Sverige. Om svenska flickor, om isbjörnar på gatan, svenska klockor, det vill säga schweiziska klockor, och sådana saker. Men, nej, men den generella bilden är ju väldigt positiv. Men det är inte så många som vill komma hit och bo här, som jag känner, eller som jag träffar på någon längre tid i alla fall. Kanske som flyktingar ett tag och de tycker att det verkar bra, men ni har ju ingen liv, säger de.
Vad är beror det? Vad är
nej, men de tycker att vi bara jobbar och går till tvättstugan och steker falukorv och så.
Är du påverkad av det själv, att du känner att du kan hålla med om det?
Nej, inte alls. Jag är en total patriot. Men det är också väldigt kul att testa sina fördomar om vad andra människor tycker om Sverige. Det har jag gjort särskilt en gång när jag var i USA. Så gjorde jag en resa från kust till kust. Från ostkusten till västkusten. Och så skulle jag göra ett reportage om dagen. Som skulle sändas i P1 morgon. Och det var ju ganska mycket. Liksom, 4 minuter om dagen som skulle vara lite producerat. Så en dag i mitten någonstans i Kansas så var jag lite lat. Och då tänkte jag... Men nu hinner jag kan inte, jag kommer inte på någon bra reportage här. Så jag gör det enkla. Jag går ut på gatan och frågar amerikaner vad de tycker om Sverige. Jätteenkelt. Och då kommer ju alla de här fördomarna som svenskar älskar att höra också. De där dumma amerikanerna, de vet ju ingenting. Gick jag ut på gatan den första mannen. Det här var i St. Louis, Missouri. Första mannen som stannar. Frågar jag, vad vet du om Sverige? Jag minns fortfarande, han hade rutig skjorta, jeanskortbyxor och sandaler. Det var ganska varmt och så tittade han på mig och sa, Sweden. Yeah, you know, the books Gunnar Myrdal wrote about race in America are some of the best ever written. Hans idol var Gunnar Myrdal, alltså Alva Myrdals man, för er som inte vet, och Jan Myrdals mamma. Hånad i hans självbiografi. Okej, han passar inte in här, tänkte jag. Jag suddar ut sen från bandet, jag går vidare, jag vill ha de här fördomsfulla amerikanerna. Så jag gick vidare och så stötte jag på en man som hade vit kostym. Han kanske till och med hade en liten hatt. Och vita skor. Han var liksom så här, lite elegant och såg lite italiensk ut på något sätt. Och det var han nog också. Och så tänkte jag, han kan ju inte veta något om Sverige. Frågade jag honom. What do you know about Sweden? You know, säger han då. I could never make up my mind which one I like the best. Wild strawberries or the seventh seal. Det vill säga sjunde inseglet eller smultronstället. Han älskade Ingmar Bergman. Ja, vad gör man då?
Vad gör man liksom av de fyra minuterna?
Ja, nej, men jag fick ju göra ett inslag om hur dum jag var som trodde att alla amerikaner var korkade. Det blev ju rätt kul det också.
Ja.
Men det var underbart. Det är alltid underbart att som journalist inse att de där idéerna man går ut med, när man går ut i verkligheten för att bevisa någonting, det funkar aldrig. Man ska inte försöka bevisa något som journalist.
Vad tänker du att du gör när du kliver ut istället?
Jag tänker att jag ska utmana alla föreställningar jag har och alla föreställningar alla andra har om det man kan väntas upptäcka och se, och försöka se allting på ett, vad ska man kalla det för, ett öppet sätt. Jag skulle inte kalla det för ett objektivt sätt, för man kan inte titta på någonting på ett objektivt sätt. Alla har ju liksom bagage, men att utmana alla föreställningar och ompröva hela tiden alla teorier. Journalister ska vara pålästa, man ska kunna liksom teorierna, men de måste hela tiden prövas.
Skulle du kunna på något sätt uttrycka det som att man behöver, att man byter perspektiv, att du liksom på något sätt, tycker jag hör i dina reportage att du liksom speglar så många olika sidor, att man aldrig kan direkt säga så här är det, utan du speglar det från olika håll.
Ja, det måste man ju.
Det är du väldigt bra på, tycker jag.
Tack.
Du, den 23 januari, då hade du en krönika om en musikupplevelse som du beskrev på ett fantastiskt sätt. En konsert med flyktingbarn från Syrien och Irak. Kom du ihåg vad som hände, vad som blev så påtagligt där?
Nej, det gör jag inte. Men jag kommer ihåg konserten och jag kommer ihåg, jag vet hur viktigt jag tycker att det är med musikundervisning, med teater, kultur överhuvudtaget för flyktingbarn just. Man lever inte enbart av medicin och vatten och bröd som är liksom det man portionerar ut till flyktingar. De måste ha något annat.
Det som jag kom ihåg och berördes väldigt av var den här beskrivningen att de klev ut, de som lyssnar på den här konserten, beskrev du som att de klev ut ur välgörenhetsbubblan. Att det inte var liksom bara det här att åh vad fint att alla barn får sjunga och spela, utan det var ett musikinitiativ som var väldigt speciellt och som visar på en väldigt hög klass. Är du
just
med?
Det. Ja. Jo, det, jag tycker det är helt avgörande att man inte ger flyktingar lite kultur bara för att det är lite fint. utan kultur, musik, teater handlar om att uttrycka sig, att ge människor en röst, en uttrycksmöjlighet. Och då måste man göra det på allvar. Då kan man inte hålla på och liksom sätta på sig en clownnäsa och tro att någon ska bli glad för det i ett flyktingläger. Det här måste göras på riktigt. Och det finns ett par organisationer som ägnar sig åt detta bland flyktingar just, eller bland utsatta grupper. Även i Kairo har jag sett utsatta områden där barnen har fått lära sig spela ett instrument eller skådespeleri, och hur de har stärkts av det och vuxit och även i vissa fall kunnat använda detta för att tjäna pengar. Då har de kunnat spela på bröllop till exempel, eller på festivaler i kvarteret. Och de har ju vuxit som människor. Det mest påtagliga tror jag i den vägen var teaterverksamhet bland syriska flyktingar i Libanon, som jag upplevde där jag hade träffat en av killarna som sen så småningom gick med i teatergruppen. Från början var väldigt skeptisk. Han ville inte skaka hand med mig för att han var liksom religiös och var nära att rekryteras av Nusra-fronten som då härjade i Syrien. Men han valde så småningom att gå med i teatergruppen, och så 2 år senare så ser jag honom på scenen. Otroligt skicklig skådespelare som spelar i en gammal syrisk pjäs en kung som har en elefant och så ska som trampar ner alla åkrar för bönderna, och bönderna samlar sig då för att de ska gå protestera hos kungen och tala om för kungen att vi står inte ut med din elefant längre. Så gör de det, de samlar mod, alla går. Och alla de här skådespelarna var då barn och ungdomar som jag hade sett 2 år tidigare, jätteblyga och liksom ganska förstörda av sin flykt och av hela sin uppväxt. Men nu står de där på scenen, och teaterpjäsen var ganska symptomatisk också. Det här var precis när arabiska våren hade misslyckats, och då handlar det om hur alla bönderna kommer till kungen och så säger de: nu får du faktiskt ta hand om din elefant, för den förstör våra åkrar och den har nästan dödat en pojke här i byn. Så kommer de fram till kungen, som då spelas av den här killen som inte ville ta mig i hand. Och då har de blivit fega. Då tittar de på kungen och han står där, den här killen. Fantastiskt skådespeleri. Och så säger alla människor: jo, vi har kommit, förstår du, för att vi är rädda att elefanten kanske är ensam. Så vi tänkte att du skulle skaffa en elefantfru så kunde de få elefantbarn. Och så är hela denna protest alldeles misslyckad. Men det är en fantastisk pjäs av en syrisk författare som är död nu, som de sätter upp efter den här, ja, som någon sorts vår teater i ett flyktingläger. Det var otroligt att se det. Och så mycket viktigare än mycket annat man kan göra i biståndsväg, tycker jag. Eftersom här får liksom, man stärker ett självförtroende, man ger unga människor en röst.
Är det mycket de berättelserna som du också har möjlighet att ge oss? Det måste ju också vara andra berättelser där du känner nej. Det här är en hopplös situation. Vad händer med dig, tänker jag, när du möter den här både hopplösheten och det här du beskrev som hopp nu, men där det känns som här finns ingen väg ut? Kan man bevara tron på det goda liksom?
Nej.
Vad gör du med det?
Jag berättar om det. Så får du bära det istället.
Ja, du ger det till mig och så släpper du det.
Ja. Jag kan inte säga att jag släpper det, men
ja, det kanske
om jag inte uttryck. Fick berätta om det så skulle jag må väldigt dåligt.
Ja. Är detta en av drivkrafterna till att du arbetar som du gör?
Att jag får berätta om det?
Ja.
Det är klart att det är. Det är klart att det är. Och det är också räddningen för mig och för många journalister, tror jag. Att bara man får förmedla det hemska man har varit med om eller sett, så fanns det liksom en mening med det. Då känner man sig inte som en hyena som har gått till en brottsplats, utan då finns det liksom ett syfte.
Det finns ju någonting som jag tror att vi som är här skulle hålla med om, som kände igen rösten bakom storyn som vi satt som rubrik här i ditt sätt att förmedla, att du liksom kliver in i den enskilda människan eller i den situationen som du nyss beskrev, den här fantastiska teatern, och så speglar det på ett sätt som gör att vi, jag tror jag vågar säga att många av oss tvärnitar liksom på köksgolvet och bara vill lyssna de här minuterna, för att det är någonting som är levande och som känns som här berättar du om någonting som vi kan vara med och göra skillnad i. Hur hjälps vi åt liksom? Att det finns det i den rösten, i det förmedlandet. Har du tänkt så själv någon gång att du, detta är mitt jobb eller detta är mitt liv?
Nej.
Aldrig?
Nej.
Nej. Nej, men då får vi säga tack för att du gör det.
Nej, jag menar, jag är ju verkligen tacksam att någon lyssnar på allt det elände som jag trots allt förmedlar. Jag menar, jag förstår att man inte orkar höra på allting som händer i Mellanöstern idag.
Men vi vågar nog säga att vi orkar lyssna på dig. Den 11 mars 2014... då dödades en kollega till dig, Nils Horner. Horner, som jag sa. Mm. Minns du var du var den dagen när det beskedet kom?
Ja, absolut. Jag var hemma i Kairo och de ringde från Ekot. De ringde runt till alla korrar innan nyheten gick ut. Och jag tror att det var Per Eudenius som var utrikeschef som ringde till mig och sa väldigt kortfattat och ganska torrt: Nils är död. Han blev skjuten. Och det tog ju ganska många timmar innan detta sjönk in, måste jag säga. Väldigt lång tid. Ofattbart fortfarande. Eftersom vi träffades inte dagligen. Vi hade inte ens kontakt dagligen. Jag kände honom väl. Men det blir ju nästan så att man... Nästan som om man kunde glömma att han var död efter 2 månader. Jag tänker på Nils. Och, nej visst, nej. Så det är fortfarande overkligt, tycker jag. Att detta kunde ske. En så han var ju en så otroligt skarp och inkännande journalist, och samtidigt som människa så oförarglig, skulle jag beskriva honom. Han blev aldrig ovän med någon. Han var en väldigt behaglig person som jag har svårt att tro att han liksom kunde irritera någon.
Uppdatera oss var han var, när det, var som hände.
Han var i Kabul i Afghanistan och hade åkt tillsammans med sin översättare till en restaurang där en kock arbetade som hade möjligen informationer om ett bombdåd som hade ägt rum på en libanes restaurang i Kabul. Och det kanske var så att Nils skulle försöka ställa lite frågor kring detta. Men det märkliga var att han inte hade någon bandspelare med sig. Han hade åkt ut utan bandspelare och det fanns någon som sa att ja, men han skulle åka ut och köpa en matta eller något sånt där. Som om han inte var ute på jobb. Men han klev ur bilen tillsammans med den översättare. Och det kom två män bakifrån, sköt honom i bakhuvudet och försvann från platsen. Mordet är ouppklarat. Och det finns ju misstankar åt olika håll. Och också en ganska starkt missnöje med att den afghanska regeringen inte har varit mer behjälplig i att försöka reda ut detta mord. Men många olika teorier om att han misstogs för någon annan, för det första var möjligt. Att man trodde att han var en brittisk spion. Han hade just fått sitt brittiska pass då. Hans mamma kommer från Storbritannien. Ja, en massa olika andra teorier om att någon visste att han skulle få information om det här bombdådet som gjorde att man ville eliminera honom. Men ingen vet.
Påverkar det här ditt val att fortsätta? Kommer du ihåg? Alltså, hur tänkte du? Är det värt det? Eller hur påverkar det dig i ditt fortsatta yrke?
Faktiskt inte alls. Det har inte gjort att jag har blivit räddare på något sätt. Det har inte gjort att jag har klivit ur en bil och tänkt, oj, tänk om någon kommer skjuta mig nu. Besynnerligt nog. Men man är ju ganska irrationell i sina rädslor. Jag är väldigt irrationell. Jag är inte rädd för att åka in i farliga områden eller träffa läskiga människor. Men jag är jätterädd för bomber som faller från himlen. Trots att man i många fall vet att bomber är inte precisionsbomber. Det finns ingenting som heter så. Men jag menar, det finns ändå bombräder som är ganska precisa. Så att man inte behöver vara rädd. Om jag är i Gaza till exempel, så vet jag att hotellen i Gaza kommer inte att bombas. Det har aldrig hänt. Och ändå är man livrädd när man ligger på ett hotellrum och hör bomber falla i Gaza. Men det är irrationellt. Man borde vara mycket mer rädd för bilolyckor för det första. Eller såna här vansinnesdåd som Nils råkade ut för.
Vad är den, vill du berätta vad som har varit hittills den värsta situationen, svåraste i ditt arbetsliv där du har blivit hotad eller varit riktigt rädd?
Jag har inte varit så rädd och inte så hotad. Jag minns att jag var väldigt rädd, men det är jättelänge sedan. 1996 var jag rädd, men då var jag rädd för att jag hade en 3-årig son och jag hade lovat min man att inte åka från Beirut till södra Libanon där israeliska fartyg låg på rädden och bombarderade vägen. Sköt liksom, artilleribesköt vägen ner till södra Libanon. Och jag hade lovat att inte åka, men alla andra journalister åkte och jag kände att jag måste också åka. Och åkte ner, det här var, jag vet inte om någon kommer ihåg det ens, det var en av alla dessa fruktansvärda tragedier när Israel, Shimon Peres, rabin var död. Shimon Peres skulle visa hur stark han var militärt eftersom han inte var någon militärman, och startade då kriget som hette Vredens druvor mot södra Libanon. Och av misstag så besköt man ett flyktingläger, ett FN-läger i södra Libanon, så att jättemånga människor dog. Och då åkte vi ner, då alla journalister. Då var jag ganska rädd, men jag tänkte liksom också på hur oansvarigt det var att åka ner den där vägen när man har en 3-åring hemma och har lovat att inte göra det. Sådana slitningar har man ju alltid liksom som förälder. Jag åkte ner i alla fall och det var förfärligt. Jag kommer fortfarande ihåg den där sjukhuset där det låg en liten pojke som var 4 år som ropade på mamma, och han hade bandage över ögonen för att han hade fått granatsplitter liksom i ögonen och skulle sannolikt aldrig mer kunna se någonting. Där låg han och var då nästan lika gammal som min son och ropade på mamma. Men han visste inte att hela familjen var utplånad. Den enda som fanns där var morfar som satt vid sängkanten och grät och bad att måtte detta barn leva, för ingen annan har överlevt. Ja, då var jag lite rädd, helt enkelt. Men samma kväll när jag kom tillbaka till Beirut så satt vi på hotellet. Journalisterna samlades. Och då anländer Cordelia Edvardsson, som var Svenska Dagbladets korrespondent på den tiden. Det här är ju väldigt länge sedan. Det är många av er som inte ens vet vem hon är. Men hon var överlevare från förintelsen. Hon hade suttit i Auschwitz och kommit till Sverige och sen så småningom blivit korrespondent i Jerusalem och bevakade då också Libanon. Så att hon kom till Beirut. Men hon kom en dag för sent, för hon kunde inte flyga direkt till Beirut från Jerusalem, utan var tvungen att gå via Cypern eller någon annanstans, eftersom det inte fanns någon direkt förbindelse. Så hon var en dag senare än alla andra, och då satt vi där på kvällen när vi redan hade varit i södra Libanon och hon skulle åka nästa dag, och hon var också livrädd. Och så plötsligt, jag tror vi satt vid ett sånt här högt bord på höga stolar, plötsligt skrattar Cordelia så att hon trillar ner på golvet från den här höga stolen. Efter att ha ojat sig och vad läskigt det ska bli, och är det ingen annan som kan följa med mig, då hade vi alla varit där. Och så säger hon, okej, jag åker. Men då måste ni lova mig, alla andra journalister som satt runt bordet, vissa berusade dessutom. Då måste ni lova mig att om jag dör, om israelerna beskjuter vägen. Och det var verkligen så. Det var som rysk roulette. Man såg liksom hur en bil körde, nästa bil körde, nästa bil. Och sen en bil som blev ett eldklot för att de sköt mot den. Det var jätteläskigt. Då säger hon, då måste ni lova mig att om jag dör så vill jag att rubrikerna i alla tidningar i hela världen, att det står Holocaust survivor killed by Israeli gunfire. Och det gjorde, när hon började skratta och trillade av stolen, så var liksom, då hade hon bearbetat sin rädsla.
Det finns ett tema som vi har i Ekumenakyrkan som är ett liksom sånt där riktningstema för året, till jordens yttersta gräns. Att nå ut till den yttersta gränsen med goda nyheter, med hjälp, med hopp om förändring. Kanske lite stora ord, men det är en riktning och ett mål, och finns ju många som arbetar i mycket internationellt bra arbete. Jag tänker, finns det en sån gräns för dig där det finns liksom uppdrag du har kvar som känns, kanske detta nästan omöjligt, men jag skulle önska att jag fick det uppdraget, att nå den gränsen? Något
det
sånt
var en svår fråga.
Mål som tänker, ja, nu fick jag detta.
Nej, inte som jag kan komma på. Alltså något nästan omöjligt som man inte kan göra. Det är ingenting jag kan komma på just nu.
Vad fantastiskt. Då finns det.
Alltså vi är ju väldigt privilegierade som korrespondenter för Sveriges Radio, att man får göra nästan allt man vill. Men den stora begränsningen är att jag får inte visum till alla länder jag vill åka till. Men det känns ju inte som yttersta gränsen.
Nej, men då
utan det är bara liksom hinder.
Då kan jag tänka ett sånt, om jag säger hinder då, finns det något land du skulle önska att du fick visum till?
Ja, jättemånga. Iran, Saudiarabien, Syrien till att börja med. Jemen, Libyen. Jag kommer inte in i Syrien sedan 3 år tillbaka.
Varför?
De kastade ut mig när jag var där en gång. Och jag får inte visum till Saudiarabien. Efter mordet på Khashoggi har jag hade en visumansökan liggande då. Sen dess har de inte svarat på mina telefonsamtal och mejl. Och Iran är också väldigt svårt just nu. Där har jag också haft en visumansökan liggande i 1 år.
Vilket är drömreportaget?
Jag har inget sånt. Jag får ofta såna här frågor. Vilket är ditt favoritland? Vilket är det? Nej.
Men du, om du skulle se, finns det någon som du har liksom någon gång tagit rygg på eller tänkt, detta var en fantastisk berättelse eller reportage som du har liksom följt så där och sett, wow?
Ja, jättemånga. Någon det är otroligt många, otroligt skickliga brittiska och amerikanska journalister, tycker jag. Och särskilt många av de yngre brittiska journalisterna framför allt. För där har någonting hänt. När jag började som utrikeskorre 93, då var jag ju yngst. Men då var väldigt många brittiska journalister 30 år äldre än jag och lite gubbiga. Idag är de unga och de lär sig arabiska och de ger sig ut överallt. De reser på båtarna över Medelhavet. De åker till omöjliga ställen och de är skitduktiga. Och sen finns också de amerikanska journalisterna som ibland kan ägna liksom en månad åt en story. Att undersöka och gräva och jobba som grävande journalist. Det gör ju inte vi i utrikeskorrar annars. Vi är ju liksom, det här är världens lättaste jobb som Staffan Heimersson brukar säga. Att vara utrikeskorre. För att man behöver aldrig gräva fram en egen nyhet. Man bara retweetar lite grann liksom.
Det som redan har hänt. Eller?
Ja. Ja, men så kan det vara. Nej, men jag har ju jättemånga journalister som jag har... som jag har beundrat väldigt mycket. Cordelia var en sån. Och Nils, jag menar Nils reportage, ett av hans reportage. Han kliver på ett tåg i Mumbai, tror jag. Eller jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men det var liksom 17:35 tåget från en plats till en annan med en massa pendlare. Och så går han in i tåget och sitter där en stund och så pratar han med folk och en kvinna som håller på med liksom rensar ärtor eller någonting för att bli klar tills hon kommer hem. Någon annan som håller på med något annat hushållsarbete. Så börjar han prata med dem, särskilt kvinnorna då, om hur de har det och varför de måste göra det här. Ja, men jag bär tegelstenar hela dagen. Och sen när jag kommer hem då får jag ingen hjälp av min man. Ibland sätter han på tvättmaskinen. Och så pratar han. Och det är så enkelt liksom, att bara gå på ett tåg och snacka med lite folk i kupén och så göra ett fantastiskt reportage av det där. Det minns jag att jag efter att Nils dog så pratade vi om hans stil. Att bara göra så. Underbart.
Jag lyssnade till ett av de här reportagen som du gjorde, det var ganska nyligen, 19 juni när du mötte de här kvinnorna i kalifatet som inte vill lämna i det här lägret Al-Hol i Syrien. Och så har du med där ett möte med några kvinnor innan. Här menar jag, det kommer de här perspektiven som du har. Några som du har träffat i ett tidigare reportage som beskriver IS-barnen som skorpioner. Det var så fruktansvärd bild att de bär giftet med sig. Kommer du ihåg hur du... Vad tänker du om detta?
Nej, men det är ju många i Sverige som ser IS-barnen som skorpioner också. Mm. Som inte tycker att de ska släppas in här. Det är barn. Oskyldiga barn. När jag träffade skråmobarnen, som de ju kallas, och deras morfar, då fick jag så otroligt mycket hatmejl och meddelanden på Twitter framförallt. Om just, det var nog ingen där som skrev att de var skorpioner. Men det var andemeningen. Mm. Att det här är terroristbarn. De ska inte komma till Sverige. Och den kvinna som kallade IS-barnen för skorpioner. Hon kallade ju dessutom barn till jezidiska kvinnor för skorpioner. Hon sa att... de jezidiska kvinnor som har varit sexslavar och som resultat av våldtäkt har fött barn som har IS-fäder, de får inte behålla sina barn idag. eftersom man ser dessa barn som mördarnas, bödlarnas barn. Och den jezidiska kvinna som kallade dem skorpioner, hon sa just det, att det spelar ingen roll om vi tar in de här barnen och älskar dem och ger dem ett bra liv. De är skorpioner, så att i framtiden kommer de att vända sig om och sticka oss. Och de bär giftet med sig. Sen fanns det ju andra kvinnor som sa att nej, men de här barnen, det är ju blommor. De är ju fullständigt oskyldiga. Men det här går igen. De här tankarna finns hela tiden. Just när det gäller IS-barnen.
Vad är lösningen? Hur ser du på det?
Ja, det är ju fruktansvärt svårt. Självklart tycker jag att Sverige ska ta hem de här barnen. Inte nödvändigtvis mammorna som fortfarande försvarar IS. Och som dessutom sa till mig när jag frågade, är du beredd att släppa dina barn så att de kan räddas till Sverige? Nej, säger de då. Mina barn stannar här med mig och dör med mig. Det är mitt kött och blod. Och det tyckte jag var så otroligt grymt. Eller så kanske det bara var omoget. De är väldigt unga, de här kvinnorna. Men de sa så. De fortsatte att försvara det IS gör. De försvarade att IS slängde homosexuella från hustak. Och sa bara att ja, men det tillhör Allahs sharia och det stödjer jag. Häpnadsväckande att de inte ens försökte vara lite smarta när de pratade med mig och säga, åh nej, jag tycker att allting är jättehemskt, jag vill hem till mamma. Att de fortsätter liksom att försvara sin ideologi. Men vi pratade om det tidigare idag här, och det är ju naturligtvis så att man avråder från att skilja mammor och barn, eller föräldrar och barn, men barn omhändertas ju dagligen eller jätteofta i Sverige för att de har en mamma som super till exempel och inte är bra för barnet, och sen kanske det finns en jättefin relation mellan dem, men det är ändå inte bra för barnet. Och det kanske finns en jättefin relation mellan de här IS-mammorna och dessa barn, men det är ändå inte bra för dem att uppfostras i hat och hämnd och att kalifatet ska återuppstå. Men det är ju inte bara de här svenska barnen det handlar om. Det här är ett globalt jätteproblem. Det finns 74 000 människor bara i Al-Hol-lägret. 65% är barn under 12. Som dagligen indoktrineras av sina mammor. Som inte låter barnen gå i skolan. För att i skolorna finns det blandade klasser och det är man emot. Och barnen själva säger till mig, nej, jag vill inte gå i den där skolan. Där får man bara lära sig leka. Vi ska lära oss Koranen, säger barnen som är 6 år. Och det finns ingen global strategi för det här. Kurderna kallar det för en tidsinställd bomb. Och om världen inte gör någonting, antingen erbjuder de här barnen eller tvingar barnen att gå i skolan till exempel, eller erbjuder dem ett annat liv än att leva i det här lägret med översvämmade toaletter, stinkande avlopp och 45 grader värme i tält, då är det ju självklart att de kommer att bli nästa generations jihadister.
Jag tänker ju på det här, den här berättelsen du hade i början från det här flyktinglägret med de här som börjar spela teater, som hittar sin röst på något sätt. Det är ju det man önskar, att det ska finnas sådana möjligheter att bakom, under allt det här få chans att hitta sitt liv och sin röst, sin berättelse.
Jag tror att det är avgörande. Jag tror att det är den sortens bistånd man bör satsa på. Det finns så många organisationer som ser till att folk inte svälter ihjäl. Det är inte det som är det avgörande idag. Al-Hol-lägret är vidrigt, men folk svälter inte just nu. Barn har dött av sjukdomar och diarréer och för att de var undernärda när de anlände. Men det är inte det allvarligaste. Det allvarligaste är ju att man blir själsligen utarmad av att leva på det sättet.
Människor behöver hopp och liv. Och en egen röst. Vi ska gå in för landning, som jag säger då, och säga ett jättestort tack för att du är här hos oss ikväll. Vad väntar närmast för dig efter Almedalsveckan?
Jag ska åka till Stockholm och göra lite program i en vecka, och sen har jag semester.
Vad betyder det, göra program? Är det någonting som vi får höra på radio?
Ja, mellan 3 och 3:45 varje dag. Den här talkshow-tiden, korrarna tar över den på sommaren.
Ja.
Radiokorrespondenterna heter det.
Jag följer det på en podd som heter så, va?
Ja. Jag vet inte.
Jo, jag har laddat ner lite där. Då får jag höra rösten bakom storyn.
Jag är jättedålig på att lyssna på poddar.
Ja, det är inte jag. Det är något jag är bra på. Generalisera och lyssna på poddar.
Ja.
Ja. Men du ger oss dem och vi lyssnar. Det är ju så. Vi kommer att få lyssna på det här samtalet också så småningom i Brittas vardagsrum. Tack för att du kom till oss.
Och är det slut redan?
Ja, det är faktiskt det. Eller är det något som du vill säga som ett slutord innan du sjunger, så gör gärna det.
Nej, tack så mycket. Det var trevligt att få komma hit.
Vi uppskattar din röst väldigt mycket.
Tack.